Det var Putte Wickman och hans kvartett som fick rycka in här i vår lilla paus med My Romance. Vi har nämligen extra gott om tid idag. Nu är klockan 20 och lite till. Vi ska lämna ordet till radiodoktorn, överläkare Peter Paul Heinemann. Men innan vi gör det så har vi en liten hälsning, får vi kalla det, till en lyssnare som heter Milla, som jag hoppas lyssnar nu. Har vi någon lyssnare som heter Milla? Då får vi tala om för dig att doktorn Peter Paul Heinemann, som vi strax ska höra här på band, han har särskilt bett oss framföra att du ska skriva ett brev till doktorn så fort som möjligt. Så lovar Peter Paul Heinemann att svara på det brevet genast och skriva till dig omedelbart. Men då måste Peter Paul Heinemann få din adress så att han kan nå dig. Hör alltså Milla detta, så får vi be dig att skriva till doktorn har ordet. Och adressen, den ska jag tala om både före och efter programmet. Jag kan ju ta den redan nu. Doktorn har ordet, Sveriges Riksradio, 70184 i Örebro. Och därmed lämnar vi ordet till radiodoktorn.
Idag ska vi börja med ett brev som fordrar en ganska lång förklaring och som tar hela programtiden. Många människor hamnar i det här slaget av baklås som brevskrivaren har hamnat i. Så här skriver hon. Bästa herr doktor, jag lyssnar varje vecka sedan 2 år tillbaka på era program, men jag har inte vågat skriva tidigare eftersom jag bara är flykting. I min förtvivlan har jag äntligen bestämt mig. Jag lider sedan 18 år av håravfall. Jag har fått diagnos på mitt tillstånd i Prag, i Stockholm och i Malmö, och sjukdomen heter alopecia areata confluens. Jag har fått behandling på alla möjliga och omöjliga sätt, ibland utan, ibland med kortvarigt resultat. Men här i Sverige har jag läst om kvalstret som flyter i lymfan och sätter sig på hårets rot, och dess exkrement omhöljer håret. När det kliade, och jag har onormalt känsliga nerver, vande jag mig vid att rycka bort hårstrå efter hårstrå, och verkligen, också på ögonbrynen, sitter ett svart, mycket litet något och ett cirka halv centimeter långt hölje. Och där måste jag berätta då att vår brevskrivare har ritat ut ett hårstrå med sin lilla hårrot mycket tydligt utritad. Så fortsätter brevet så här. Jag har läst att detta kvalster ofta är orsaken till håravfall, men varken på hudkliniken eller hos privatpraktiserande läkare lyckades jag få ett svar hur detta grymma kvalster skulle kunna dödas eller bekämpas. Kanske kan radiodoktorn, i den mån detta är av allmänt intresse, kunna förklara det för mig och ge mig ett råd. Vi har försökt med salvan som används mot skabb, utan resultat. Kvalstret sitter stängt under hårets rot och är oåtkomligt för salvor. Jag har ryckt ut alla ögonbryn med pincett, men det sitter ett sådant kvalster på varje ögonbryn som börjar växa ut igen och kväver det så att det blir svagt, kort och missformat. På huvudet har jag också olika slags missbildade hårstrån, där numera många är korta och det som frodas är bara kvalstret. Det här brevet är undertecknat med namnet Eva, som efteråt också ber om ursäkt att hon inte har så vacker handstil eftersom hon har en synskada. Mitt svar är inte så lätt att acceptera, åtminstone inte för Eva. Du förstår, du som skriver det här brevet, att det här är inte så lätt att förklara. Och förklaringarna är inte lätta att acceptera. Jag är helt övertygad om att du inte har mer kvalster i din hårbotten eller på din kropp än någon annan människa på jorden. Kvalster finns på människor. Vi lever i ett slags symbios med dessa kvalster, det vill säga kvalstret är helt anpassat till oss och ger oss ingen skada, såvida vi inte är allergiska eller har någon annan svår sjukdom. Kvalstret saknar normalt all betydelse och jag räknar ditt tillstånd till de normala. Så som du beskriver en hårrots utseende och så som du har ritat upp den, så måste jag säga att alla hårrötter på alla människor ser precis likadana ut, och detta är inte tecken på sjukdom och inte heller på förekomst av kvalster nere i hårroten. Kvalsten lever nämligen utanför människokroppen, och det måste vara viktigt att känna till. Det är mycket små varelser, men de är ändå ofantligt mycket större än bakterier som faktiskt kan leva i vår kropp och göra oss sjuka. Jämfört med bakterier är kvalster jättestora, och relationen påminner om den mellan mycket små myror och elefanter. Kvalstren ger alltså inte upphov till något håravfall och orsakar inte håravfall. Den sjukdom som du har, nämligen alopecia areata confluens, är en helt gåtfull, icke utredd åkomma vars orsak man inte känner till, men där ärftliga faktorer tycks spela en roll. Den yttrar sig inte på så sätt att mikroorganismer eller kvalter äter upp hårstråna från deras botten eller rot, utan den yttrar sig på så vis att hårrötterna helt enkelt tappar orken och nu dör och inte längre ger upphov till några hårstrån alls. Ibland inom avgränsade områden, ibland i stora sammanhängande ytor, så som det latinska namnet antyder. Namnet betyder nämligen på svenska fläckvis håravfall med tendens att flytta samman till stora sammanhängande ytor. Jag märker på ditt brev, kära vän, att du har fått det här med kvalstren på din hjärna och att föreställningen om att små kryp eller organismer härjar i ditt skinn har bitit sig fast i dig eftersom du annars inte skulle ha skrivit brevet på det här sättet. Jag har haft uppe liknande problem i programmet förut. Det finns en lite dumt beskrivande term på det slaget av baklås som du har hamnat i. Man brukar kalla det för parasitofobi. Eller på svenska kanske bättre, en skräckblandad vanföreställning om att vara angripen eller hotad av parasiter. Det här tillståndet, det som namnet antyder, en verklighetsförvrängning eller tvångsföreställning som utspelar sig i en människas upplevande men inte i verklighet. Detta hindrar inte att vanföreställningen är smittsam. Och att en hel familj kan vara övertygad om att det finns kryp av olika slag i alla familjemedlemmars kropp. Det måste då uppfattas så att den som en gång startade den här fobin eller vanföreställningen är av så stor betydelse för sin familj att samtliga familjemedlemmars verklighetsbild anpassar sig till den som har det fobiska tillståndet. Allt det här är naturligtvis ingen hjälp för dig. Jag tycker det är extra svårt och sorgligt att du skriver att du inte har vågat höra av dig eftersom du bara är flykting. Jag kan ju tala om för dig att jag också bara är flykting. Jag vet också att den omständigheten att du är utlänning gör det lite svårare för dig att få en vettig kontakt med behandlande doktorer eller andra behandlare när du kommer med det här problemet. Jag vet också att den kollisionen mellan din upplevelse och en objektiv verklighet är så svår att jag inte känner till någon metod att hjälpa dig till en annan syn på verkligheten. Jag minns till exempel en person som var övertygad om att hon hade maskar i bölder som fanns på hennes rygg. Det var alldeles omöjligt att förklara det här för henne. Och hon trodde oss helt enkelt inte. Till slut var det en kirurg som tröttnade och tog sin kniv och skar bort en rejäl bit av ryggskinnet inklusive några små akneplitor och skickade alltihop till patologisk anatomisk undersökning, det vill säga undersökning i mikroskop. Naturligtvis fanns det inga maskar i patientens bölder och inte heller i hennes skinn, utan det rörde sig om en helt vanlig akne som många unga människor lider av och som ju på svenska kallas för ungdomsfinnar. När svaret delgavs patienten så skrattade hon förläget och sa att det här var en extrem otur och att maskarna måste ha känt på sig, att det var en operation på väg och då hann de sätta sig i säkerhet på någon annan plats under skinnet så att de slapp bli bortopererade. Naturligtvis är det med ett sådant sätt att resonera alldeles omöjligt att bringa verkligheten i kontakt med föreställningen. Jag befarar att du har det lika svårt på den punkten. Jag tycker i alla fall att du ska sluta dra ut hårstrån och konstatera att deras rötter är svarta eller mörka och kan variera i färggrad. De kraftigast pigmenterade håren brukar ha nästan kolsvarta rötter. Ljusare hårstrån har ljusare eller till och med vita rötter. Pigmentförekomsten har ingenting med kvalster att göra utan är en helt naturlig och lokalt varierande företeelse. Det beror också på hur gammalt ett hårstrå har hunnit bli. Tvivlar du på detta så kan du också be att få en provbit tagen från huvudets skinn och få den undersökt mikroskopiskt. Men som sagt befarar jag att inte du kan ta till dig den uppgift eller verklighetsbeskrivning som du får då. För mina andra lyssnare så kan det ju verka konstigt att jag sitter och breder ut mig över en form av vanföreställning och så att säga argumenterar med den som skrev brevet samtidigt som jag medger att det torde vara oerhört svårt för brevskrivaren att förstå eller godta den version som jag vill lära ut. Emellertid så är det så att parasitofobin eller vanföreställningen om kryp på kroppen eller i kroppen eller i lägenheten är ett ganska vanligt fenomen. Oftast så är det godartat och inte så särskilt störande. Men det kan naturligtvis bli mycket svårt med samlevnaden eller bemötandet av människor med en sån här vanföreställning. De går ofta extremt långt, både när det gäller föreställningen om att det finns kvalt eller skabb i kroppen och också när det gäller föreställningen att det finns fullt med ohyra i lägenheten. Jag har sett människor som inte har nöjt sig med det som Eva tydligen gör, det vill säga att plocka av sig ett och annat hårstrå, utan de har rakat sig på hela kroppen och vidmakthåller den här rakningen med återkommande självbehandling varje vecka. Det värsta med det här slaget av beteende är att själva misshandeln av skinnet medför att man kan bli allvarligt sjuk. Också en överdriven hygien med oavbrutet tvättande med fettlösande ämnen, schampon eller tvålar eller preparat, det ger skinnet så pass mycket stryk att det aldrig hinner reparera sig själv mellan tvättningarna Och därvid kan man dra på sig ett allmänt och mycket svårbehandlat eksem som ju för den sjuke blir ett bevis på att han har den sjukdom han befarar. Och då finns det inga läkningsförutsättningar för att detta eksem ska sluta förrän människan i fråga slutar med sin överanvändning av tvål och skarpa medel. Den överbehandlingen å andra sidan, den kan hon då inte förmås avstå ifrån så länge hon har eksem, och det blir en ond cirkel som är i det närmaste omöjlig att bryta och en mycket svår utmaning för läkare och behandlare. Som regel är det väl ändå så i praktiken att man ger upp ganska snart och går med på den sjukes föreställning om hur verkligheten är beskaffad och inte försöker rätta till det längre eftersom det visar sig omöjligt. Kära lilla Eva som skrev det här brevet, var inte ond på mig att jag har varit tvungen att säga exakt vad jag tycker. Dina dåliga, missformade och sköra hårstrån beror på att du har den sjukdom du fått diagnos om, det vill säga ett fläckvis håravfall som går ut över hårrötterna och förstör dem delvis. Och trots intensiv forskning har man aldrig kunnat påvisa någon vettig anledning till varför hårrötterna dör bort hos människor med den här sjukdomen. Naturligtvis har man tagit mängder av prover och också granskat hårrötterna i mikroskop med olika färgningar utan att någonsin kunna hitta kvalster eller annan lokal sjukdom med mikroorganismer eller kryp. Du har inte heller någon sån sjukdom, och det har inte heller alla dina olycksbröder och olyckssystrar som fastnat i en sådan föreställning. Om du är mycket plågad och mycket olycklig över det du upplever och känner i det här sammanhanget, så finns det faktiskt effektiv hjälp. Men det tar emot och är säkert svårt att övertyga dig om var du ska söka den hjälpen. Det är nämligen enbart psykiatriska specialister som förstår sig på en medicinsk behandling som kan mildra pressen av den föreställning och den upplevelse som du har hamnat i. Med en lämplig medicinering kan du utan biverkningar och utan svårigheter bli av med hela den här plågan. Det här välmenande och alldeles riktiga rådet, det ger dig trots att jag vet att du har svårt att ta emot det. Men eftersom du är en klok människa så finns det ju alla anledning för dig att även prova förslag som ter sig ganska vansinniga i den mån du har så stora besvär att du är ständigt plågad. Du kunde ju åtminstone göra ett försök. Anledningen till att du inte får några förståeliga besked eller argument varken från allmänpraktiserande läkare eller hudläkare, det är just den pessimism med vilken jag har framfört det här budskapet till dig. De flesta vet att det är omöjligt att bryta igenom en sån här föreställning som du har, och därmed är det enklare och mindre konfliktfyllt att ge, helt enkelt glida förbi själva frågan och möjligen ge dig någon mild och ofarlig salva att experimentera med. Ta emot det här rådet som jag har gett dig och sök en psykiater så att du får prova en månads eller två månaders behandling med ett psykofarmakon som gör att din plåga blir lättare att bära. Du skulle ju till och med kunna göra detta utan att acceptera min förklaring av orsaken till dina besvär och bara ta emot den här psykiatriska medicineringen för att inte behöva plåga så mycket. Du avger själv hur du ska ha det naturligtvis. Jag hälsar dig hjärtligt och hoppas att du inte har det för svårt, och därmed får vi tacka för oss idag.
Överläkare Peter Paul Heinemann svarade på brevfrågor. Doktorn har ordet, kommer från Örebro, och programmet sänds i repris på fredag 14.45. Och vi upprepar vad vi sa före programmet, att om Milla lyssnar, Milla som skrivit till radiodoktorn, så ber Peter Paul Heinemann att du ska skriva en gång till och ange din adress så att doktorn kan svara på ditt brev. Doktorn lovar alldeles säkert att svara och skriva till dig omedelbart, men då måste han också ha din adress. Det gällde alltså lyssnaren Milla. Klockan är, och ja, adressen ska vi tala om, ska vi inte glömma. Adressen är alltså Doktorn har ordet, Riksradion 70184 Örebro. Doktorn har ordet, Riksradion 70184 Örebro. Ska alltså gå till Örebro brevet och inte till Stockholm, till Örebro. Klockan är 20.15. Ni lyssnar till P1. Här ska vi sända det första programmet av tre med rubriken Satir i dagens Europa.